Välkomna till Slaget efter 12. Det är tisdag idag och det är den 20 december. Det krisar på akutjourerna, nämligen sjukvården har sådan brist på både bäddplatser och personal att det nu ställer till med kaos just på de här akutmottagningarna. Och värsta läge är uppenbarligen nu i huvudstadsregionen där patienter har tvingats vänta på bäddplats i flera dygn. Ja, hur hamnar vi i den här situationen och hur ska vi lösa det här problemet? Och finns det överhuvudtaget något sätt att lösa det här? Så här finns det någon liksom snabb fix för det här? Det ska vi diskutera här i Slag efter 12 idag. Tillsammans med direktören för Hus akutmottagningar, professor Marit Kastrén. Välkommen.
Tack.
Och med på distans har vi en konvalescent efter influensan tydligen, eller flunsan, nämligen tidigare husdirektören, riksdagsmannen som för SDP, Socialdemokraterna, alltså Aki Lindén. Välkommen också du.
Tack, tack.
Det där, ja... Det är en så komplicerad soppa det här när jag höll på och läste igenom allt, eller inte allt, men mycket av det som har skrivits om den här krisen, så kan man inte landa på annat än slutsatsen att det här är en summa av många olika faktorer. Och därför tänkte jag att vi börjar försöka reda upp den så i kronologisk ordning så redigt och klart som möjligt. Så jag tänker börja med att ställa den här frågan att från och med när börja, hur länge har vi haft en kris inom akutsjukvården? Om jag börjar med Marit Kastrén.
Ja, tack för frågan. Det är ju en väldigt viktig ärende det här för patienterna och det är väldigt bra att diskutera det här. Vi har ju redan, så jag kom hem från Stockholm, Karolinska institutet 2015. Mm. Och från och med det så har jag försökt få igång en process där patienterna skulle komma snabbt från akuten. För vi vet från olika undersökningar att i synnerhet för åldringar, så allt över 4 timmar gör att det är mera åldringar som dör. Det är mera åldringar som kommer tillbaka till akutmottagningen. Det är mera sådana som inte sen kommer hem därför att de blir bara i ett helt mycket sämre skick än vad de var när de kom på sjukhuset. Mm. Så det är absolut inte en bra plats. Så småningom så har vi haft mer och mer patienter väntande på läkarna som kommer på morgonen. Så att istället för att de ska kunna ta patienter som kommer in genom dörren så har de måste typ ronda en avdelning med patienter. Och den mängden har stigit hela tiden så att nu är det typ 30-35 patienter. Så att det är mer än en hel avdelning på akutmottagningarna. Och det har skett lite, men nu sista tiden, alltså redan våren så såg vi att det går dåligt. Men vi tänkte på sommaren att okej, att bara vi lever över liksom semesterperioden och människorna kommer tillbaka på jobb så börjar det lätta. Men det här hände ju inte. Och nu har det liksom tydligt, till exempel på Jorv så har det tydligt gått upp, typ rakt uppåt tiden då patienterna måste vistas på akutmottagningarna. Det har liksom akutiserats, en kris som har ändå funnits i bakgrunden redan flera år.
Mm. Men du talar här om 2015, att du har försökt åtgärda det sen dess. Ja, men menar att den började, den här utvecklingen, redan före det?
Den har ju börjat redan före det. Mm. Akutmottagningarna i hela världen är ju nu i en kris. Mm. Och kampanjen som vi startade 12.12 var ju det som också ledde till att det blev en diskussion i Finland nu liksom akut om de här svåra situationerna.
Ja. Aki Lindén, håller du med den här analysen som Marit Kastrén här levererar?
Jo, nu håller jag med i det. Marit har ju en mycket vid erfarenhet om de här frågorna. Men om jag tittar på hela landet, det är nämligen så att vi har stora regionala skillnader också. Det har blivit värre och tillspetsats den här situationen nu under de här senaste åren, och det här året har ju varit det allra värsta. Då när jag var 8 månaders tid minister så hade jag ett möte, det var i augusti, med alla våra sjukhusen och största städer. Och då diskuterade vi igenom den här frågan och till exempel i Åbo och Tammerfors kunde man se de här samma problemen. Men sen om man till exempel tittar till Björneborg, Satakunda och mellersta Finland så är situationen på många sätt bättre. Men krisen har blivit värre år efter år och alldeles som du sa i början, det finns flera olika orsaker där. Vi har mera och mera åldringar, man har minskat bäddplatserna på hälsocentralen, också på sjukhusen, även med 30%, till exempel i egentliga Finlands område i hälsocentralen. Och sen, man har ju inte mera de där hälsocentralsjuren som man hade förut, utan man har nu de här stora samjourenheterna och när man tittar på dem, man kan säga att de är på ett sätt tryggare därför att då finns ju laboratorier och röntgen och all det där trygghet som man har på sjukhusen. Men på andra sidan menade det att när man omkring 10 år sedan började ha de här samjouren så före detta till exempel, om jag tar några sådana siffror från Åbo så Åbo universitets centralsjukhus akut hade omkring 100 patienter varje dygn och på hälsocentralen hade man där på jorden 200. Och när man sen sätter de här 300 tillsammans så det leder till det att de som var före detta hälsocentralpatienter som man tittade i en halvtimme eller även så när jag gjorde ganska många år där själv det där jordläkarjobbet så det var nästan en situation att vi läkarna satt där och väntade på patienterna därför att patienterna måste ringa i förhand och man måste inte beställa tid utan man fick en sådan att till exempel om ni kommer 15:15 eller någonting sådant så det fungerade allt mycket, mycket bra men naturligtvis har hela sjukvården förändrats efter det. Man gör mycket mera nu där på akuten. Det är en bra sak. Men vad händer efter akuten? Det är det där största saken här. Därför att man har nu inte tillräckligt platser varifrån åldringarna måste sen komma ut från akutenheterna. Det är det där största problemet. Det finns många andra sådana mindre saker här också.
Jag tänkte, du sa här, Aki Lindén, många gånger här i början sa du att man har minskat bäddplatserna och man har gjort sig. Vem är den här man?
Det är sjukvårdsdistrikten, det är kommunerna. Det är hela den där tanken att man behöver inte så mycket, liksom man säger, slutenvård utan man behöver öppenvård och åldringarna kan leva hemma. No, det är ju sanningen. Min 93-åriga mamma i Björneborg som har flera sjukdomar, hon är där och får hjälp varje dag. Men ändå är det situationen den att om man sen får någon akut sjukdom eller någonting händer så då är det ofta situationen att man skulle behöva några dagar, kanske en vecka, 2 veckor sjukvård, inte där hemma mera utan på sjukhus eller på hälsocentralen och där har man inte tillräckligt utrymme. Till exempel när jag nämnde Björneborg här så där har jag sett att det fungerar nog ganska bra och en orsak är det att man har en sådan mobilenhet där, man kallar det kombilans, så att läkaren kan komma med ambulansen hem och till exempel göra laboratorieprov där och så att man måste inte alltid gå dit till det där akuta. Jag fick just en e-mail i morgon från en akutvårdare som har jobbat på Nyland och är nu i mellersta Finland. Och där var mycket många sådana konkreta saker som hon såg att skiljer sig. Och hon såg ganska kritisk på den där situationen i Nyland, därför att där fungerar samarbetet inte så bra till, som till exempel i Mellansa Finland där hon jobbar nu. Och till exempel en exempel kan jag säga, hon nämnde att på Nyland är det många sådana privata ambulanser som har inte läkare som de kan konsultera. Och på nödcentralen jobbar det inte tillräckligt människorna som har hälsoarbete som deras studier. Och så att man använder inte i så bra sätt som man skulle använda alla de där resurserna.
Aki Lindén, jag måste här säga bara att Maret Castrén här skakar på huvudet nu. Jag tror att du håller inte helt med här.
Nej, jag håller inte helt med. Jag vet ju hur Nylands ambulanssjukvård funktionerar, därför att jag leder ju Nylands ambulanssjukvård. Och de privata ambulanserna som vi då främst använder till de lite mindre brådskande patientfallen har absolut samma möjligheter som våra ambulanser som kommer från Räddningsverket eller är våra egna, och konsultera våra ambulansläkare. Så att det är nog väldigt, väldigt få någon privat ambulans som inte alls hör till nödcentralssystemet. Nödcentralen, jag vet själv, för jag har undersökt nödcentralens funktioner i över 30 år. Det behövs inte en sjuksköterska för att göra en riskbedömning om vad patienterna behöver. Och vi har ju i Finland haft en väldigt fin nödcentralsväsende, och vi har väldigt bra resultat som är bättre faktiskt än system till exempel i Stockholm där det finns sjuksköterskor i nödcentralen. Sen skulle jag ännu poängtera, det är ju samjouren är på sätt och vis, precis som Aki sa, det är ju en bra sak, därför att då kan vi koncentrera också kunnande dit. Mm. Men om du har, som vi har i Nyland, 250 000 primärvårdspatienter som har typ av politiska beslut skuffats in i sjukhusens akutmottagningar utan att någon har försäkrat sig om att också läkarna från hälsovårdscentralerna kommer med och hjälper oss med de här jourpatienterna.
Vem skyller du på nu? Vem har tagit beslut?
Alltså det har ju, utvecklingen har gått på det sättet att för att kunna locka läkare och jobba på hälsovårdscentralerna i tiderna, så gav man dem en möjlighet att skriva under då ett avtal där de inte behöver jura.
Ja.
Vilket betyder det att de då inte behöver göra kvällar och nätter och veckoslut. Och när patienterna sen kommer in på specialistsjukvårdens akutmottagningar, som sagt, husens största patientgrupp är den här primärvårdsjourpatienterna. Och jag har i min enhet kanske tre hälsovårdsläkare, alltså allmänläkare, som jobbar med det här. Så att vi måste köpa tjänsterna av privata företag för att kunna ta emot de här patienterna. Och det är ju absolut inte ett bra system för patienterna, och inte heller för den utveckling som borde ske inom den här patientgruppen. Även måste jag säga, problemet är inte de patienterna som kommer in genom dörren, utan det är att bakdörren inte en enda gång öppnar sig.
Alltså de kommer dit och så blir de där och sitta för att ingen annan kan ta emot dem.
Ja, och vi har till exempel i Jorv 150 patienter per dag, och 20% av dem, 30% behöver fortsatt vård. Och det är den patientgruppen som inte kommer vidare.
Ja. Aki Lindén, du nämnde här, du sa att det alltså är bättre, att det finns skillnader här i landet, olika delar, och det håller, det nickar här Maret Castrén också, att det stämmer att det är inte lika tokigt överallt då. Men det där, också i egentliga Finland, alltså som du nu representerar, i och med att du bor där, ska vi säga, på det sättet, så där har också läkaren nu sagt att det är nog på randen till kaos.
Det här värsta stället är nu huvudstadsregionen Tammerfors och egentligen Finland, och här speciellt det här Åbo-trakten. Men jag ännu säger att det är just den där mejlen som jag nämnde här. Marit, du fick den just 15 sekunder senare. Jag skickade den just åt dig, så att jag citerade saken som jag hade fått där. Men Men jag har alldeles samma åsikt som Marit, att när man inte har mera de där kvällsmottagningar, faktum var det ju det att hälsocentralsjuren, det var ett sådant halvt akut. Det var ju inte på många sätt sådant akut som man tänker att akut är på sjukhusen, utan det var ett halvt akut och man kan säga att det var sådant kvällmottagning. Så det var mycket viktigt att alla de där patienterna inte kom till sjukhusen, fast man nu, liksom Marit berättade, har på något sätt resurser där på den samjouren också. Men det var för så att hälsocentralläkarna jourade på kvällen. Jag gjorde det under 20 år och man kan säga att det här är 4-5 olika orsaker. Det där största och viktigaste är ju den som vi har helt samma åsikt, att vi har inte tillräckligt platser åt åldringar som sen är redan färdiga där i akuten, som skulle behöva en eller två veckor vård på bedavdelningen på sjukhusen eller på hälsocentralen. Det är det där största bristen som vi har. Och andra saken är det att hela primärvården och åldringsvården också fungerar inte så bra som den skulle fungera nu för tiden. Och därför kommer det nog för mycket människor också till akuten. Men jag nämnde ännu en annan exempel. Det var i augusti som jag visiterade Forsa-trakten. Där har vi ju 40 000, en liten sjukhus och en samjour. Och då var jag själv där och jag diskuterade med människorna som jobbar där. Och ingen patient väntade där någonsin över en timme och alla slapp framåt. Så att det finns nog mycket stora de här regionala skillnader här. Och jag själv tänker att kanske man har nu för stora enhet just på de här största platserna, Åbo, Tammerfors och huvudstadsregioner. Man ska ha kanske sådana mindre kvällsmottagningsservice. Och sen de där mobila enheten. I Tammerfors har man en sådan som tar hand om...
Okej, vi har dem också i Nyland. Vi har dem också i Nyland. Jag har varit med Roope Leppänen och starta Lisa i Esbo, som faktiskt gör att 92% av patienterna på äldreboende i Esbo stannar och får en god vård där de bor, behöver inte skjutsas till akutmottagningen. Nu har Vanda börjat med det, Borgoregionen har börjat med det, Helsingfors har det här konceptet, och vi fick faktiskt kvalitetspris för det här. Och jag vet att det är just så som vi borde jobba, att vi borde ta inte fundera på vården som någonting som händer inom fyra väggar, utan vården borde ges där vad patienten behöver den, och åldringarna behöver den bäst och mest där de bor.
Ja. Det var något annat, Marit.
Ja, jag tänkte säga, lagstiftningen säger, och Aki känner ju lagstiftningen ännu bättre än jag. Lagstiftningen säger ju att brådskande mottagningar, alltså kirevastaanotto på finska, borde finnas nära patienterna. Och det här tror jag också är en sak som brister, att nu har liksom många områden tänkt att okej, nu när vi jourar på sjukhusen så behöver det inte mera ha kvälls- eller veckosluts mottagningar för de här mindre brådskande fallen. Och så är det ju.
Det skulle betyda då alltså den egna hälsocentralen. Alltså
egna hälsovårdscentralen som har öppet till exempel på kvällen till 8. Vi har ju i Helsingfors några hälsovårdscentraler som är skötta av privata företagare. Så de har uppe till exempel på lördagen. Och det är ju då snabbt och behändigt för patienten att gå dit. Och lagstiftningen säger faktiskt att samjourerna ska köta de mer allvarliga sjuka som behöver mer krävande som röntgenbilder och mer krävande laboratorietestning. Så att det är liksom fel att tänka att det är ett öppet hus för alla patienter. Vi har ju koncentrerat oss på det här. Vi är usla på många mindre problem. Och det är ju också ett problem nu när vi har primärvårdspatienter till exempel på våra kardiologiska avdelningar. Våra kardiologer är helt specialiserade på svårt sjuka hjärtpatienter. De är inte alls bra på att ta hand om primärvårdsåldringar.
Borde vi definiera det här ordet nu? Jag börjar bara fundera själv att när du talar om primärvård, så vad kan det vara till exempel frågan om?
En av våra största patientgrupper är åldringar där man säger att fötterna viker undan. Alltså de har helt enkelt, deras generella allmäntillstånd är försämrat. Och en hel del av det här är faktiskt också mycket allvarligt sjuka. Så att vi måste ju på något vis, till exempel med de här mobila enheterna eller med läkaren på plats i äldreboende, få reda på att vem av dem behöver faktiskt akutmottagning. Men det är den gruppen patienter som bäst tas hand om allmänläkare och inte alls en liksom högt specialiserad ortoped eller en akutläkare som har utbildats för att ta hand om tidskritiskt sjuka.
Ja, så det är liksom på fel ställe.
Det är helt enkelt nog på fel ställe.
Ja, och då kommer vi till roten, till en del av roten till problemet som många läkare också själv som jag bläddrar igenom som har nog här längs med ända sedan våren i olika sammanhang gett intervjuer och sagt att problemet är, alltså det är, vi har en åldrande befolkning men också det att vi har stängt, vi har gått in för en sån här linje att de gamla vill nog bo hemma, att de ska bo hemma tills vaikka henkimenis, alltså fast det kanske bokstavligen också händer. Och vilket det där, jag skulle kunna dra långa egna upplevelser om det här, men jag is inte kanske göra det just nu, men
okay, de facto, men, ja, om jag får ordet här,
varsågod.
Ja. Alldeles kort. Ja, jag har alldeles samma åsikt som Marit sa det just om det att man har inte mera där på hälsocentralen i primärvården de där brådskande kvällsmottagningar. Man slutade dem då när man började jobba med de här samjourenheterna och det var stor fel. Jag minns att när man diskuterade om det här saken till exempel den tiden då när jag var vd där på hus till exempel på Östra Nyland, minns jag alldeles klart den där diskussionen att hälsocentralen stängdes klockan 14 eller någonting sådant då när man sen fick det där samsuren där på lilla Borgå sjukhus och före detta hade ju hälsocentralen haft en sådär egen kvällsmottagning eller en slags jour där på kvällen till 10 eller 8. Vi har samma åsikt om det här och sen det där behovet av åldringsvård. Där ser jag så att vi talar nu inte om det att ska man måste bo hemma eller på någon sådan annan enhet utan man kan bo hemma fast man är gammal och sjuk men då när man behöver sjukvård man skulle ha platser då till att just en, två, tre, fyra veckors tid. Och då kan man få rehabilitering där och komma tillbaka till hemmet efter det. Så att det där största behovet är just, jag tror att Marit kan säga några exakta siffror. Men om jag säger någonting så man skulle behöva 100 platser till exempel på Nyland, 30 kanske i äntliga Finland, 30 till Birkaland till exempel. Så att det är inte stora mängder som vi talar nu om resurser till sådana platser där åldringar slipper ut sen från de där akutmottagningarna så att de skulle fungera liksom man har planerat.
Ja, alltså just så här är det. Vi har ju hundratals patienter som väntar faktiskt också på våra avdelningar för att komma framåt. Och det har ju ändrats. Alltså vi gick ju från de här åldringshemmen som kanske inte var så hemskt bra platser åt våra åldringar till de här äldreboende. Men vi måste komma ihåg att största delen av våra åldringar är ändå friska, aktiva och liksom gör massor med viktiga saker för samhället. Det är kanske 10-15% som behöver hjälp och de borde faktiskt få...
Hur definierar du åldring?
Alltså, hemskt att säga, jag är 63 år gammal och de säger att 65-åringar är åldringar. Och jag börjar själv tycka att om du är liksom över 80 så har jag mina
tankar. Jag är 70 år gammal.
Ja, just det.
Jag är 70 år gammal.
Ja, men alltså, och till och med alltså, vi har ju mycket mer 90-åriga, 100-åriga och de är individer, så de behöver till exempel på det här äldreboendet inte behöver alla liksom hjälpas med att äta eller hjälp med tvätt, utan de behöver individualiserad vård och hjälp. Och nu har vi gått och sagt att det måste finnas si och så sjuksköterskor. Det måste finnas si och så service för det här. Men det kan ju planeras med teknologi. Det kan planeras med människor som har fått det. Till exempel då utländska människor som kommer hit och får en 9 månaders utbildning för att vara sådana hoiva-avustajia. Det är sånt som vi behöver. Inte ju de anhöriga heller som sköter sina många gånger väldigt sjuka anhöriga hemma. Inte de heller Vi borde lite se på nytt på det här, att vem kan göra vad, och det är ändå bättre att du har en människa som har någon slags utbildning och ansvar för dig än att du är där hemma utan egentligen någon som kan hjälpa dig.
Men hörde jag här mellan raderna just ett kritik mot den här nya enheten, alltså att det ska finnas 0,7 skötare per klient, patient, vad man istället för 0,5 som vi har.
Absolut, alltså jag tycker först och främst att man måste tänka på vad ska en sjuksköterska, vad är den utbildningen en sjuksköterska utbildad för? Och sen tänka att vilka är de uppgifter som den personen behöver göra? Sen ska det ju vara tillräckligt med människor som hjälper dig med vissa saker. Men som sagt, alla behöver inte samma maximala hjälp heller.
Ja, men alltså, tanken är då den att om man fixar problemen i äldreomsorgen, så då fixar man samtidigt en del av problemen i akutvården.
Det gör man definitivt.
Okej. Nå, håller du, Aki Lindén, med om det här?
Jag säger att man, det här 0,7 menar ju inte sjuksköterskor. Det är bara 3 000 sjukskötare som vi har på alla de där 50 000 platser som man räknar med här i det här 0,7. Det där största gruppen som arbetar där är närvårdare. Och nu får man också ta där med de där hoiva-avustare som vi talade just om. Så att per varje 10 åldringar får man ha 2 sådana hoiva-avustare där. Så att det blir bättre och bättre det här. Men
Aki Lindén, förlåt, jag måste bara flika in bara här det här. Att det är ju många läkare och många sådana ansvariga inom kommuner också som har nog protesterat nu och vädjat till regeringen att man ska skjuta upp den här. Den ska träda i kraft i början av... Är det inte i mars? Ja, Marit Kastrén håller upp och vill inflika någon.
Ja, alltså det är också, vad jag har förstått, det är ju inte bara... Ja, det är inte bara den här liksom köterskekvoten som då förstås är närvårdare med, utan det är också det att de här ställen som då ger sån här service, så de har, den här toimilupa är ännu liksom en sak som de också måste liksom berätta vad de har för att få en rätt och liksom ge den här servicen. Och där är det också diskrepans mellan kvoten, mellan vad man kan egentligen idag få till stånd. Så att fast de skulle ha till och med den här sköterskekvoten, så kan det vara att de inte fyller de här kraven för att få det här lovet från våra myndigheter.
Okej. Okay. Ja, Aki Lindén, du höll på att säga någonting där. Ja.
Jo, man gjorde ju den där förändringen att det kommer inte nu det där 0,7 i 1 april, utan det är ju 1 december nästa år. Men och det var då när jag var minister som förändrade vid den där. Men till exempel situationen är ju nu den att man har fått 3 000 skötare. Jag säger inte sjukskötare därför att 90% av dem är inte sjukskötare, utan de är närvårdare. Och andra människor som man har fått dit, det var från mars, från november 21 till maj 22 som vi fick 3 000 människor mera dit. Men det är ju inte tillräckligt. Så att, och det här är nu inte den siffran som är det mest betydande där, utan när jag sa det att om vi tittar på de där kritiska ställen nu på Husaregionen och Tammerfors och Åboland, så talar man omkring kanske tillsammans 200 sådana platser som man skulle ta hand människor från akutjouren efter det att de har fått service där. Och det är det där konkreta saken. Och jag är mycket nöjd när jag läste från tidningen att nu äntligen hade Helsingfors och Esbo och Vanda och Hus diskuterat tillsammans att man ska göra någonting åt den här saken. Det har ju tills vidare varit så att man skyller på varandra där att ni har inte gjort och vi försöker göra. Därför att det här är ju en samarbetsfråga.
Aki Lindén, jag måste låta Maret Castrén, hon vill absolut inflika någonting här. Varsågod.
Ja, alltså det är ju jätteviktigt att vi gör det här i samråd och måste öppet diskutera var liksom problemen ligger. Men när liksom beslutet är det att vi möts och diskuterar, det har vi gjort sedan 2015, möts och diskutera. Och sen, nu, det enda bra var ju det att man tänker att man måste öppna en avdelning någonstans vart man kan sätta de här de som behöver vård och vänta på den riktiga platsen. Det är superbra. Men nu måste jag säga att det är ju någonting som händer efter veckor och veckor. Så att det enda egentligen som nu har hjälpt mitt problem är det att ge kvalitativt bra vård åt mina patienter på våra akutmottagningar är ju det att median har diskuterat den här frågan. För nu ser vi det som vi alltid ser efter att median tar upp de här frågorna. Vi har faktiskt mindre väntande patienter på våra akutmottagningar.
Alltså betyder det att folk själv tänker efter för att behöva ännu faktiskt åka?
Jag vet inte riktigt vad som händer. För de här åldringarna till exempel som behöver vård, så det är ju inte en fundering att ska de komma till jouren eller inte. De ska ju komma när de behöver det. Men vi har bättre situation på varje akutmottagning.
Ja, det samma situationen ser man alltid till exempel när någon strejk börjar, så människor kommer mindre även till akuten. Men jag tänker själv att då är det fråga att man har läst i tidningarna eller hört på radion att det är kris där och man vågar inte gå, och då har man de där sjukdomarna där hemma och de kan bli värre där. Så att det är inte en på ett sätt, det är inte en bra sak att man kommer inte dit inne, till exempel om man skulle behöva det.
Absolut, och det här vill jag också säga. Det har varit mycket diskussion om en äldre person som är sjuk och behöver sjukhusvård ska absolut söka sig eller hjälpas till akuten. Det är ingalunda någonting vi inte vill att hända. Vi vill att de kommer vidare därifrån, för vi vet att de går illa på våra akutmottagningar.
Nu när vi pratar, det finns inte så många minuter kvar för oss här nu idag att reda upp den här soppan, men om vi några ord hinner säga ännu om det att sen har vi den här privata sidan. Och nu har det sagts flera gånger att på privata sidan finns det nog bäddplatser. Jag vet inte om det stämmer.
Det finns ju bäddplatser överallt, ja, men det finns
ingen personal.
Jag vet att HUS har kontaktats av några firmor som säger att de har mycket sjuksköterskor, vårdare som gärna skulle kunna vara till hjälps. Men det är ju inte, det är just koncernens beslut hur vi gör med det. Och jag vet att de har också vidare skickats till att ta kontakt med våra välfärdsområden, de här firmorna.
Vad säger Aki Lindén om den här med privata sidans platt eventuella kapacitet att utnyttja den på något sätt?
No, man ska ju utnyttja alla kapacitet som man nu har. Det är ju självklart att man ska inte ha någon skillnad mellan privat eller offentlig här. Därför att jag vet att ofta säger man att det är en pengofråga, men det blir i långa randen så blir det ju mycket dyrare att man inte sköter om människor. Så att all kapacitet måste man använda. Det är ju självklart.
Finns det någon plan på att på något sätt utnyttja? Jag tänkte fråga dig nu egenskap av riksdagsledamot och medlem i social- och hälsovårdsutskottet i riksdagen. Finns det någon plan på att utveckla det här mera? För det här är ju det som alltid lyfts upp då när det blir kris.
Situationen är ju det att man kan säga på ett sätt att allt makt och även lagstiftning är det så att kommunerna och samkommunerna är ansvariga om att hur man ordnar de där tjänsterna. Efter 2 veckor så välfärdsområdena har det samma plikten sen. Och statens del är att ge det där 22 miljarder pengar och ta hand om lagstiftningen. Vi har inte en läkidohallitus mera som styr det operativt hälsovården i Finland, utan det är nu decentraliserat redan under 30 års tid. Man kan säga att det hade varit klokt. Ofta säger man att det har inte varit klokt, men naturligtvis då när man behöver ny lagstiftning eller någonting sådant, det är ju riksdagens plikt och också nu i framtiden resursen, därför att pengarna kommer helt från staten och därför är det vår allas sak tillsammans.
Marit Kastren, vill du?
Precis så här, och det vad vi kanske skulle kunna göra med lagstiftningen är ju det att vi skulle se till att brådskande vård ges mera lokalt, lite mer tvingande än nu. Att vi får in allmänläkare på våra akutmottagningar, precis som jag har gjort min orienterande skede på en hälsovårdscentral i tiderna för att det fattades läkare. Nu skulle man kunna vända på slanten och säga att läkarna måste vara på akutmottagningen i 6 månader för att nu behöver vi läkare. Och sen hoppas jag ju innärligt för alla våra patienter att vi kan på något vis hitta en lösning som hjälper oss att brygga till en bättre, långvarigare lösning.
Det här förslaget som du har, hur reagerar läkarkåren på sådana förslag?
Alltså, läkarna vill ju inte riktigt tjura. Jag kan ju förstå det, att det är ju tungt och hamna och jobba då när alla andra festar, julafton, nyårsafton, lördagskvällar. Men jag tycker att när du liksom läser dig till läkare, så patienterna kommer ju 24/7, och det kan vi aldrig som läkare börja liksom styra att patienterna skulle komma mellan 8 och 14, 15, 16. Så att där hoppas jag att vi på något vis skulle hitta en ny låga i det här, att vi skulle tycka att det är viktigt också att ge vård kvällar, veckoslut och då när alla andra gör något trevligare. Att det, jag vet inte hur vi gör det, men
och sen, med pengar brukar det gå
med pengar. Och sen också sjuksköterska, att det är ju, jag är sjuksköterska själv, det är ju en av världens finaste yrken som människorna faktiskt respekterar. Att hur vi hittar igen den där liksom, att vi är stolta över att vi är sjuksköterskor och att vi vill jobba inom det här och gör tillsammans våra arbetsmiljön till en sån att vi trivs där. För patienterna får gott omhändertagande. Vi får hela tiden feedback om hur härliga sköna sjuksköterskor vi har som ändå in hela den här krisen så bär våra patienter genom de här situationerna.
Aki Lindén, jag har 1 minut kvar här, så det där, vill du inflika någonting till det som Marit Kastren här just sa om det här med...
Jag har alldeles samma åsikt att det var från år 78 till 2001 under 23 års tid som jag hade jourarbete på hälsocentralen från 5 till 8 kvällar varje månad, och jag älskade det där jobbet, men sen blev jag sjukvårdsdistriktledare och då måste jag inte jura, det var inte möjligt att göra jourarbete mer. Så det är det där finaste jobbet som man kan göra, därför att människorna har en akut problem och du kan hjälpa dem, och det är mycket viktigt, och jag har alldeles samma åsikt som Marit just sa det.
Tack ska ni ha för den här diskussionen idag. Vi ska hoppas att julen ändå blir lugn. Vissa har olyckskorpar har sagt att kring 13:an så kommer det att krisa riktigt ordentligt. Men vi ska hoppas att den här uppmärksamheten som den här saken har fått också kanske leder till det att folk försöker försöka på något sätt hindra till exempel halka och bryta ben och sånt här. Ännu mer, man borde ju alltid undvika det, men så där extra mycket att man inte hamnar på akuten och klogga upp systemet. Marit Kastrén och Aki Lindén, jag tackar er båda för att ni deltog i den här diskussionen idag. Mitt namn är Bettina Sågbom och en ny diskussion blir det imorgon, samma tid, samma kanal. Hejdå.